Kapitel 13. En gammal bekantskap. På grund av trängseln tog det Ninive en stund att komma i fatten enögde. Hon muttrade ilsket varje gång hon blev knuffad av någon kar som glodde storökt på allting inom synhåll, eller någon kvinna som drog ett barn med sig i vardera handen. Barn som för det mesta försökte dra iväg henne till varsin begivenhet på samma gång. Mannen med hårpiskan stannade bara för att kasta en blick på den stora ormen och lejonen tills han kom fram till galthästarna. Han måste ha sett dem tidigare eftersom de var placerade inte långt från ingången. Varje gång en sreddit stod på bakbenen, så som de gjorde nu, syntes de vuxna djurens stora betförsedda huvuden ovanför avskärmningen, varvid folket utanför trängde på än mer för att komma in. Under en stor röd skylt med texten Valan Luka skriven i silig guldskrift på båda sidorna stod två av hästskötarna och tog emot inträdesavgiften från människor som vallades in mellan två tjocka rep. De tog emot pengarna i kannor av klart glas. Båda kärlen var tjocka och naggade. Luka skulle aldrig kosta på sig att köpa nya så att de kunde se att mynten var av rätt valör utan att röra vid dem. Sen hällde de mynten direkt ur kannorna ner genom ett hål i locket på en järnbeslagen kista. Kistan var invirad i så mycket kätting att Peter hade fått ställa den på plats redan innan det första silverröret stoppades ner. Ytterligare två hästskötare, bredaxlade karar med knäckta näsor och slagskämpars valkiga knogar, stod i närheten med varsin påk för att försäkra sig om att folkhopen höll sig lugn och för att hålla ett öga på männen som tog emot pengarna, misstänkte Ninni. Luka hyste föga tillit till någon, särskilt inte när det handlade om pengar. Faktum var att han var snål som en skata. Hon hade aldrig förut träffat någon som var så gniden. Långsamt armbågade hon sig fram till mannen med den gråstrimmiga hårpiskan. Han hade förstås inga bekymmer med att nå främsta ledet av åskådare framför galthästarna. Även utan svärdet på hans rygg skulle hans ärr och den målade lappen över ögat ha hjälpt honom. Nu stod han och betraktade de stora grå djuren med ett flin och vad hon förmodade var en förundrad min i de hårda anledsdragen. Uno. Hon trodde att det var rätt namn. Han vred på huvudet och stirrade på henne. När hon väl hade fått sjalen på plats igen lyfte han blicken till hennes ansikte, men inget igenkännandets ljus tändes i hans mörka öga. Det andra, det rödmålade, fick henne att känna sig lätt illamående. Serandin svängde med sin pik och ropade någonting så sluddrigt att det inte gick att höra orden, varvid hennes sreddit vände på sig. Särnit, kon, placerade sina fötter på Mirs breda, runda rygg medan han stod kvar upprätt. Nerin, kalven, satte fötterna mot nedre delen av Särnits rygg. Jag såg dig i Faldara, sa Ninni. Och sedan på Tomans huvud, helt kort, efter farm. Du var tillsammans med... Hon visste inte hur mycket hon kunde säga när alla dessa människor trängdes omkring henne. I hela Amardasia hade de hört rykten om draken återfödd, och vissa gav honom till och med hans rätta namn. Mirand. Unos riktiga öga smanade. Hon försökte låta bli att titta på det andra, och så nickade han. Jag minns ditt ansikte. Jag glömmer aldrig ett näpet ansikte så bränner mig. Men håret var förbanne mig annorlunda. Nyna? Ninive, sa hon skarpt. Han skakade på huvudet, mönstrade henne uppifrån och ner. Och innan hon hann säga ett ord till hade han tagit henne i armen och mer eller mindre släpade henne ut genom ingången. Hästskötarna som stod där kände förstås igen henne, och de båda kararna med knäckta näsor närmade sig med sina knölpåkar. Hon viftade vilt åt dem att stanna kvar, samtidigt som hon ryckte den andra armen ur Unos grepp. Det lyckades inte förrän på tredje försöket, och då var det ändå snarast frågan om att han släppte taget. Karns hand var som ett skruvstäd. Männen med påkarna tvekade. och när de såg att Uno släppt henne drog de sig tillbaka till sina platser. De visste uppenbarligen vad Värlan Luka var mest mån om att de skulle vakta. Vad tror du att du håller på med, frågade hon ilsket. Men Uno tecknade bara åt henne att följa med, och sen han försäkrat sig om att hon kom efter fortsatte han genom hopen av människor som stod på tur att komma in. Hans ben var lite krumma och han gick som om han var mer van vid hästryggen än sina egna fötter. Ninni fräste för sig själv, lyfte upp kjolarna och traskade efter honom i riktning mot staden. Inte långt därifrån hade två andra menagerier slagit upp sina bruna tältduksinhägnader, och bortom dem syntes ännu fler spridda bland kåkstäderna. Det var emellertid inget av dem som låg allt för nära stadsmuren. Tydligen var det så att guvernören, vilket var vad de kallade den kvinna som Ninni skulle ha tänkt på som borgmästare, även om hon aldrig hört talas om en kvinnlig borgmästare, hade stadfäst att de måste hålla sig på ett avstånd av minst en halv mil för att skydda staden ifall djuren skulle slippa ut. Över ingången till det närmaste menageriet hängde en skylt med namnet Mayrin Gome i syrliga guldbokstäver mot grön bakgrund. Ovanför skylten syntes två kvinnor som höll sig fast i ett rep. Repet hängde från en hög ställning som inte hade funnits där när Luca satte upp sin inhägnad. Tydligen var det andra som tog lärdom av att galthästarna syntes över stängslet när de stegrade sig. Kvinnorna vred och slingrade sig på ett sätt som gav Ninive en obehaglig påminnelse om vad Mogidin hade gjort med henne. På något sätt lyckades de till och med hålla sig rakt ut från repet på raka armar. Folkhopen som otåligt väntade framför Mayrin Gomes skylt var nästan lika stor som den vid Lukas föreställning. Inget av de andra menagerierna hade någonting som syntes över inhägnaden, och folkskarorna utanför dem var mycket mindre. Uno vägrade att svara på hennes frågor, säga någonting eller göra annat än blänga på henne förrän de hade kommit ut ur trängseln och ut på en smal väg med hårt packad jord. Vad jag försöker att göra, så bränner mig, morrade han då, är att få med dig någonstans där vi kan ha en förbannad pratstund utan att du blir sliten i stycken av en hoper fördömda galningar som försöker kyssa dina förbannade fötter när de får veta att du känner först draken. Det fanns ingen inom 30 stegs håll, men han stirrade likväl runt omkring så att ingen skulle höra. Blod och förbannad aska kvinna. Vet du inte vad dessa inpiskade getskallar är för slag? Hälften av dem tror att de pratar med skaparen över sin fördömda kvällsvard varje kväll, och andra hälften tror att de är den förbannade skaparen själv. Jag skulle uppskatta om du vårdar ditt språk en aning, mäster Uno, och om du kan tänka dig att sakta in, vi deltar inte i någon kapplöpning. Vart är du på väg och varför skulle jag ta ett steg till i ditt sällskap? Han himlade med ögonen och skrockade till. Åh, nog minns jag dig. Det var du som var så rapp i mun. Ragan trodde att du kunde flå och stycka en tjur på 10 stegs håll med bara tungan. 50 steg trodde Tjena och Nango. Nu hade hon åtminstone saktat in lite på stegen. Ninive tvärstannade. Vart och varför? In till staden. Han stannade inte utan traskade på medan han vinkade åt henne att följa efter. Jag vet inte vad du gör här, men jag kommer ihåg att du var i sällskap med den där blå kvinnan. Ninive fräste till, samlade ihop kjolarna och skyndade efter honom igen. Det var enda möjligheten att höra vad han sa. Han fortsatte tala, som om hon hade gått vid hans sida hela tiden. Det här är inte någon lämplig plats för dig. Jag tror att jag kan skrapa ihop tillräckligt mycket tillräckligt mycket pengar för att skeppa iväg dig till Cheer. Enligt ryktet är det där först draken är. Återigen såg han sig vaksamt omkring. Om du inte vill fara till ön istället. Han måste ha menat Tervalon. Det går konstiga rykten om det stället också. Fred, det gör det sannoliken. Han kom från ett land där man inte hade vetat avfred på 3000 år. Och kenarierna använde ordet både som svordom och lyckönskning. Det sägs att den gamla ämelintronande har blivit avsatt, kanske avrättad. En del påstår att det var strider och att hela... Han tog ett djupt andetag och gjorde en förfärlig grimas. Att hela staden blivit nedbränd. Hon gick bredvid och studerade honom med förbluffad blick. Hon hade inte sett honom på nästan ett år, hade aldrig sagt mer än två ord i rad till honom, och likväl, varför trodde alltid män att alla kvinnor behövde en man som tog hand om dem? Män kunde knappt snöra sina egna skjortor utan hjälp av en kvinna. Tack så mycket, men vi klarar oss alldeles utmärkt på egen hand. Såvida du inte råkar känna till något handelsskepp som ska lägga till här på väg nedströms. Vi? Är den där blå kvinnan med dig? Eller den bruna? Han måste mena Moraine och Verin. Han var sannoliken försiktig. Nej, minns du Elaine? Han nickade kort och hon greps av ett okynnigt infall. Det verkade som om ingenting kunde göra honom förvånad, och han var uppenbarligen helt inställd på att ta befälet över henne och hennes välbefinnande. Du såg henne alldeles nyss. Du sa att hon... Hon härmade hans grova röst. Såg ut som en förbannad drottning. Hon blev fullt nöjd med effekten. Han snubblade till och glodde så ilsket omkring sig att till och med två vitrockar som red förbi tog en lång omväg, även om de naturligtvis låtsades som om det inte alls hade med honom att göra. Hon, brummade han misstroget. Men hennes hår var svart som en förbannad korp. Han kastade en blick på Ninivs hår och i nästa stund marscherade han vidare längs stigen medan han muttrade för sig själv. Den fördömda kvinnan är dotter till en drottning. Visa sina fördömda ben på det viset. Niniv nickade instämmande tills han tillade. Ni sydlänningar är förbanne mig ett underligt anhang. Ingen anständighet alls så bränner mig ljuset till sot. Skulle han säga. Må så vara att man klädde sig på ett passande vis i tjejnar. Men däremot badade männen och kvinnorna där lika ofta tillsammans som var för sig. Och de tyckte inte att det var märkligare än att äta tillsammans. Lärde aldrig din mor dig att tala hyfsat, kar? Hans riktiga öga blängde nästan lika ilsket på henne som det målade och han rullade med axlarna. Ifall Dara hade både han och alla andra behandlat henne som om hon vore nästintill adlig. Fast det var förstås lite svårt att försöka passera som adelsdam i den här klänningen och med en hårfärg som naturen aldrig kunde ha åstadkommit. Hon drog åt sjalen om sig och la armarna i kors för att hålla den på plats. Det grå ylletyget var fruktansvärt obekvämt i den torra hettan och själv kände hon sig allt annat än torr. Hon hade aldrig hört talas om någon som svettats ihjäl, men misstänkte att hon mycket väl kunde bli den första. Vad gör du här, Uno? Han såg sig om innan han svarade. Inte för att det behövdes. Det var inte mycket trafik på vägen. En och annan oxkärra, enstaka människor i enkla och ibland slitna kläder. Här och där en man till häst, och ingen verkade angelägen om att komma närmare än nödvändigt. Han såg ut som om han kunde hugga huvudet av någon av en ren nyck. Den blå kvinnan gav oss ett namn i Jeherna och sa att vi skulle vänta där tills hon skickade vidare instruktioner. Men kvinnan i Jeherna var död och begraven när vi kom dit. En gammal kvinna. Hon hade dött i sömnen och ingen av hennes släktingar kände igen den blå kvinnans namn. Sen började Marschema prata med folk och... Nå, det skulle inte tjäna någonting att stanna och vänta på order som vi aldrig skulle få höra, ens om de kom. Vi stannar hos Marschema eftersom han sticker till oss en och annan skärv, tillräckligt för att leva på. Även om det bara är Bartu och Nengar som lyssnar på hans dumheter. Han skakade irriterat på huvudet och den gråsprängda hårpiskan vajade. Plötsligt insåg Ninni att det inte varit med en enda svordom i hela denna utläggning. Han såg ut som om han skulle svälja sin tunga. Du kanske kan nöja dig med att svära ibland, hon suckade. Kanske en gång i varannan mening. Mannens leende var så tacksamt att hon ville slå ut med händerna i ren uppgivenhet. Hur kommer det sig att Mashema har pengar när ni andra inte har det? Hon kom ihåg Mashema, en svartmuskig, surmulen kar som inte tyckte om någon eller någonting. För att han är den fördömda profeten som alla har kommit för att lyssna på förstås. Skulle du vilja träffa honom? Ninni fick en känsla av att han räknade meningarna. Hon tog ett djupt andetag. Karn tänkte tydligen följa hennes förmaning bokstavligen. Han kanske kan få tag på en förbannad båt åt er, om ni vill ha det. Det profeten vill ha, det brukar profeten för det mesta också få här i gelden. Nej, han får det förbanne mig alltid, förr eller senare, och på ett eller annat sätt. Karn var en bra soldat en gång i tiden, men vem kunde ha trott att det skulle bli någonting sånt av honom? Han blängde ilsket ut över alla kojorna och människorna, till och med menagerierna och staden framför dem. Ninive tvekade. Den fruktade profeten, mannen som hetsade vilda folkmassor till upplopp, skulle det vara Mashema? Men han hade faktiskt predikat om draken återföds ankomst. De var nästan framme vid stadsporten och det skulle dröja ännu ett tag innan det var dags för henne att låta Brigitte skjuta sina pilar mot henne. Luca hade varit minst sagt besviken över att kvinnan envisades med att uppträda under namnet Marion. Om Mashema kunde få tag på en båt som skulle föra dem nedströms, kanske redan idag. Å andra sidan var det ju detta med upploppen. Om ryktena hade förstorat dem 10 gånger var det bara några 100 människor som hade dött i byarna och städerna längre norrut. Bara några 100. Se bara till att du inte påminner honom om att du har någonting att skaffa med den där förbannade ön, fortsatte Uno och såg på henne med tankfull min. Vid närmare eftertanke visste han säkert inte riktigt vilket förhållande hon hade till Tarvalon. Det förekom trots allt att kvinnor for dit utan att bli Aesir för att få hjälp eller söka svar på sina frågor. Han visste att hon hade något slags samröre med Aesirna, men det var också allt. Han är inte mycket vänligare mot kvinnor som kommer därifrån än vitrockarna. Om du bara håller tyst om det så tror jag fördömer mig att han låter det passera. När det gäller någon som är från samma by som först draken kommer Mashema antagligen att låta bygga en förbannad båt. Framme vid stadsporten som inramades av 2 tjocka grå torn var folkhoparna tätare igen. Män och kvinnor strömmade in och ut till fots och till häst i alla upptänkliga klädnader. Allt ifrån trasor till broderade sidenkläder. Själva portarna, tjocka och järnbeslagna, stod vidöppna, bevakade av 1 dussin spjutbeväpnade soldater i fjällpansartunikor och runda hjälmar med platta brätten. Vakternas uppmärksamhet var i själva verket till största delen riktad mot 1/2 dussin vitrockar som höll till i närheten. Det var dessa män i snövita mantlar och glänsande harnesk som bevakade människoströmmarna. Ställer vitrockarna till med mycket bekymmer, frågade hon tyst. Orno såg ut som om han tänkte spotta, sneglade på henne och lät bli. Vad gör de någonsin annat? På en av alla dessa kringresande föreställningar var det en kvinna som höll på med fingerfärdighetskonster. För 4 dagar sedan var det en skock förbannade fårhjärnor som slet hela stället i bitar.
Det hade min sann inte Valen Luca sagt någonting om.
Fred. Det var kvinnan de ville åt, påstod att hon var. Han blängde på människorna som skyndade förbi och sänkte rösten. En Aesir och mörkvän. De bröt nacken på henne innan de fick tag på ett förbannat rep, vad jag har hört. Men sen hängde de upp liket ändå. Mashema såg till att anstiftarna blev halshuggna.
men det var vitrockarna som uppviglade den förbannade pöbeln. Hans blick var lika glödande som det röda ögat på lappen. Det har förbanne mig varit alldeles för många fördömda hängningar och halshuggningar, om du vill veta vad jag tycker. Den där förbannade Marschema bränner mig lika illa som de fördömda vitrockarna när det gäller att hitta mörkvänner under varenda förbannad sten. En gång i varannan mening, mumlade hon, och Karn rådnade faktiskt. Vet inte vad jag tänkte på, gruffade han och stannade. Kan inte ta med dig dit in. Det är halvt karneval och halvt upplopp, med en ficktjuv för vart tredje steg och farligt för en kvinna att gå ut efter mörkrets inbrott. Det sista tycktes uppröra honom mer än resten. I Shainar var en kvinna alltid trygg, överallt, utom för trollocker och myrdrailer förstås. Och varje man skulle gå i döden för att det så skulle förbli. Inte tryggt. Jag tar med dig tillbaka. Jag hämtar dig när jag kommit på ett bra sätt. Det avgjorde saken för Ninivs del. Hon drog sig loss innan han kunde få ett ordentligt grepp om hennes arm och gick med raska steg mot porten. Kom nu, Uno, och söla inte. Jag väntar inte på dig. Han hastade i kapp, muttrade någonting om envisa fruntimmer. När hon förstod att det var vad han grumsade om och att han uppenbarligen inte ansåg att hennes föreskrifter mot svordomar gällde när han pratade för sig själv, lyssnade hon inte mer.